Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer alldeles utmärkt.
Och idag blir det lite mer vanligt avsnitt gentemot förra veckan, där vi idag kommer prata om allt om hur glupsk man egentligen får vara på en middag till Vägverket och asfalt.
Mm. Och bananer.
Och bananer.
Igen.
Ja. Hur har du det?
Jo, jag börjar väl återvända till någon form av normalitet efter det inträffade. Det är naturligtvis fortfarande tråkigt. De som lyssnade på förra vet ju att min kära vän Martin gick ur tiden oförmodat. Och det präglar naturligtvis tillvaron fortfarande. Men i övrigt, mycket med barnen, mycket med jobbet och ser fram emot Valborg, som ännu inte har varit när det här sänds, men det läggs väl ut samma morgon skulle jag tro.
Ja, precis. Och det kanske blir lite prat om studentmössor och annat idag också, som
ja,
jag fått en lyssnarfråga om.
Det passar ju väldigt bra.
Ja, jag, som nybliven pappa här har jag börjat inse vissa förändringar i livet.
Ja, redan.
Och i lördags här skulle vi fira nedkomsten. Och jag begav mig ner till Sturehovs matmarknad för att inhandla lite mat. Och det finns ju vissa restauranger i Stockholm som har såna här legendariska rätter. Såna här hörnpelare, stöttestenar. Och där måste jag ändå oss köks och kinder. Jag tänker på bakfickans Biff Rydberg och liknande. Skulle kunna göra ett helt avsnitt om de här rätterna.
Absolut, absolut.
Där tycker jag Sturehovs rimmade lax med dillstuvad potatis ingår. Den kan man aldrig få nog av.
Är det en riktig klassiker?
Ja, och vi köpte hem det. Jag köpte hem alla charkuterier och ostar som Johanna inte kunnat äta. Öppna en god flaska champagne. Och efter 1,5 glas så somnade vi i princip på det. Klockan var 9:15.
Jag gjorde ju felet första förlossningen. Att ha med allt sånt där Gunilla inte hade fått äta redan till BB. Och vi trodde att vi skulle äta det liksom så. Ja, så fort hon vaknat upp ur narkosen. Ingen hade sagt att man inte liksom, att man blir illamående av narkos. Det inte funkar att äta massa tunga saker. Så det funkade inte alls bra. Det blev typ någon korvskiva och sen blev det katastrof. Till tredje barnet, då hade vi inte följt de där reglerna så noggrant längre. Så då var det inte lika farligt. Det var inte samma behov av blicksnabb salami och ostintag.
Ska vi hoppa rakt in på... jag tror att du kanske är lite upprörd. Och det är ju med tanke på inspelningen av nya Saltkråkan.
Ja, jag tillhör ju då de där... kanske majoriteten som tycker att det här är väldigt konstigt i alla fall. Alltså SVT ska göra en ny inspelning av tv-serien Saltkråkan. Och det är inte bara sådär liksom att ja, men det här är nog något tittarna vill ha som känns bra och passar på. Utan det är liksom som ett projekt, ett sorts minnesprojekt att skapa en bild av, skapa ett kollektivt minne ungefär. Och det hela känns, dels anar det är den här typen av kulturpolitik som började dyka upp i Spanien redan för 15 år sedan och sen har spritt sig till Östeuropa och som Sverigedemokraterna och så förespråkar och som har spritt sig till egentligen alla partier idag på olika sätt fast man vill olika saker. Nämligen att kulturen inte är sig själv nog och allra minst barnkultur utan man ska liksom skapa någon form av bild av nationen via det här. Det har vi väl förvisso haft historiskt. Jag menar Gustav den tredje alla operor som skulle produceras för att liksom skapa bilden av Sverige. Nationalromantikens vad ska man säga midvinterblot. Ja, precis. Så det har väl alltid funnits. Men barn-tvn har ju varit lite befriad från det här efter att 60-70-talet med den här vänsterbarn-tvn då upphörde så var det ändå en period när det bara fick vara pedagogiskt bra barn-tv. Sen har det väl blivit mer att det ska vara skildra någonting, men då har ofta ändå handlat mer om kanske att man sätter en svart kvinna istället för en vit man i en sån roll och så har det räckt och det har ju verkligen ingen tagit skada av. Det här är då någonting lite mer. Alltså frågan är, vad är det de vill och varför? För vi har alltså en tv-serie som jag kan ju säga, mina barn älskar Saltkråkan. De spelar den jämnt. Det hör till Pippi och Saltkråkan är helt klart de Emil grejer överhuvudtaget allt gammalt som har gått mest. Fem myror och flera elefanter också bra. Emil också bra.
Madicken.
Men Saltkråkan, ja, en del också, absolut. Men Saltkråkan och, jag tror Madicken kan bli ännu mer när de blir lite äldre, men absolut har de sett det en hel del också. Men Saltkråkan och Pippi är det de tycker bäst om. Pippi tycker jag har en del skönhetsfel, framförallt tickfilmningen, den otroligt usla Pippi på rymmen som aldrig borde ha gjort, som spelade in samma år som den omfattade Pippi vid Söderhavet, som liksom krävde massa utlandsresor och grejer, skulle de hinna dessutom Pippi på rymmen, och den känns väldigt konstig och spretig och långtråkig till stora delar. Och när det är överdrivet som Pippi flyger i luften utan att ens ha någon flygmaskin, bara någon cykel utan däck. Och det börjar liksom bli superhjälte av henne då. Men det är en annan fråga. Jag tycker Saltkråkan är perfekt. Barnen älskar den. Den är väldigt, väldigt fin, välgjord, väldigt sammanhållen. Det är helt enkelt en oerhört bra film. Alltså barn-tvn är det som allra bäst och på en nivå så att även för en vuxen är det en vacker, bra högkvalitetsfilm verkligen. Och det intressanta är det som gör att just den lämpar sig så usel att spela in igen. Det är ju att det här är två saker. För det första är det att de inte skrev ett manus. Det är ju inte, eller rätt sagt, de skrev inte en bok. Det är inte en Astrid Lindgren-bok. Som först skriver Astrid Lindgren en bok och sen gör man en filmtolkning. Mm. För då skulle man naturligtvis kunna göra en ny filmtolkning vart 15 år utan något problem. Utan det här hade Astrid Lindgren liksom något manus lite grann, lite idéer utifrån sin egen tid på Norröa var det väl. Och sedan så lektes det lite grann fram i arbete mellan regissör och skådespelare. Så de skapade liksom den exakta formen och exakta utformningen i inspelningen. Sen skrev Astrid Lindgren ner det som hade hänt i filmen utifrån filmen och skapade så en bok som kom liksom efter, ungefär som IT och sådana där när de gör böcker, eller av Dallas eller något liksom. Mm. Så den boken är ju inte jättebra jämfört med hennes övriga, utan där är det ju tv-serien som är originalet och det bästa. Det är en helt okej bok också. Det är dessutom hennes längsta, för hon var ju tvungen att få med allt det här som var med i tv-serien, medan hon i vanliga fall ganska lite ordalag kunde skapa mycket, blev hon här tvungen mer att skildra vad som faktiskt hade visats i tv-serien. Så det gör att jag känner inte till ett enda fall där man gör en nyinspelning av en gammal film som inte bygger på en bok, utan där man faktiskt ska göra en kopia på den gamla filmen och det blir bra. Mm. Bra blir det, kan det bli när man gör nytt utifrån samma bok. Så det är det första. Men sen kommer vi till det andra, och när man då ska ha det nu, om man ska göra en nyinspelning, så har de då kommit på en otroligt bizarra idén att det ska utspelas i nutiden.
Ja.
Och vad är då kvar? För Saltkråkan är en film om en brytningstid. Saltkråkan handlar alltså om hur det sista skälvande
skärgårdskulturen av det gamla slaget. Fortfarande, det finns några spillror kvar. Det finns fortfarande några gamla fiskargubbar som har levt hela sitt liv och kunnat försörja sig som fiskare. De är nu pensionärer, men de fiskar fortfarande. Det finns en handlare som fortfarande har en överdiskhandelsbutik. Uppenbart kommer den inte leva många år till, även om man åker från Sydöarna och handlar. Så är det liksom den sista resten. Han står där och röker böckling. Det är precis alla de här, det är inga längre som fiskar stort, men fortfarande underhålls sjöbodarna. Man kärar.
Roslagsmahogny ni använder.
Ja.
En blandning mellan terpentin, kära och linolja. Det är det bästa för brygger i hela världen.
Absolut. Bryggsmörja kallas det också, tror jag.
Ja.
Men hela det här, alltså, det är ju det som är handlingen. Sen använder man ett så här putslustiga historier om hur Pelle sover med en kanin i sängen och så, men det är inte det som är kärnan i Saltkråkan. Det huvudpersonen är ju ön Saltkråkan och hela den här, den förlorad värld. Ja. En kultur som precis håller på och man bara anar de sista andetagen av och sen är den för evigt borta. Flyttar man över det i nutid så behåller man ingenting av kärnan av historien. Man bara flyttar över vissa ganska ointressanta små putslustigheter. Men det är en helt annan historia. Då frågar man, varför kan de inte bara göra en helt annan historia i skärgården idag utan att kalla det Saltkråkan? Alltså, ja. Man skulle kunna säga att det här är som en Saltkråkan för vår tid.
Sockerkråkan eller Saltråkan skulle det kunna heta.
Nej, men de satt säkert där när de planerade det här. Vi måste ha någonting som engagerar folk lika mycket som Saltkråkan gjorde, som ger en bild av Sverige idag som Saltkråkan ger en bild av Sverige på 60-talet. Och då kommer de med den idiotiska idén, istället för att skapa någonting nytt så ska de göra en Saltkråkan som verkligen är Saltkråkan fast i nutid. Och det handlar antingen om att de vill göra renommésnyltning, antingen är det att de helt enkelt vill att den ska få mer uppmärksamhet om man står ett gammalt namn och Astrid Lindgrens namn, fast det kommer vara en helt annan berättelse. Och det är ju bisarrt hur Astrid Lindgrens släktingar nu mera tycks ha släppt det här, att de håller på hennes verk, att man ska tydligen få göra precis vad som helst med det. Särskilt som hennes bolag till och med heter Saltkråkan. Det andra är, om det är det värsta som många befarar, att det faktiskt är att man känner sig provocerad av den gamla Saltkråkan. Att man vill på något vis stöta bort den, att den inte ska vara med i videoboxar eller på SF-filmer, kanaler eller SVT Kids eller sådär, utan att man vill försöka att den är så belastad så man måste göra en ny för att trycka bort den. Det är ju så som de flesta har uppfattat att det handlar om. Och att man i så fall som delar den här cancelkulturen, nu ska man liksom radera bort den gamla Saltkråkan.
Ja. Men vad tycker du om man tar sådana operor som La Bohème som utspelar sig i Paris och så lägger man den i nutid i Bronx istället?
Jag måste säga att jag alltid tycker det är sämre än om man gör historiskt kritiskt i sin rätta tid. Alltså allra sämst blir det när det inte ens är nutid, utan man väljer en historia från en period och så plockar man över den till en annan. Sen kan man väl säga att historiska verk, de säger egentligen aldrig någonting om den tid de låtsas handla om. De talar bara om den tid när de är skrivna. Så är det liksom ett Hamlet säger ingenting om dansk medeltid. Den säger allting om engelsk 1500-tal eller när det var Shakespeare levde. Var det 1500-talet eller det var va?
Och Aida handlar ingenting om faraoner och liknande.
Nej, precis. Och så är det ju rakt igenom. Det handlar ju om den tiden där man har skrivit det och den plats och den tid man har skrivit det. Men det är ju det som gör skillnad. Saltkråkan är ju den är ju påhittad just då 63, 64 är det väl. Och det är då den utspelar sig också. Men lite mer kanske tillbakåtblickande, men i princip är det den tidens.
Den stora frågan är ju, var du också kär i Malin?
Det var vi alla. Ja. Det var vi alla. Det är därför det blir så känsligt.
Ja, det är Malin.
Det står ingenstans. Det är ju vår generations absoluta liksom kvinnliga vår musa på något vis, och hon är ju bara helt, det är ju en fantastisk rolltolkning, det är ju en helt underbar personlighet verkligen. som vi alla var oerhört förtjusta i, får man ju säga.
Men vi hoppar rakt från...
En till bara, jag tycker dessutom den här även Melker-gestalten är omöjlig idag. Vi talar om en person på den tiden när det inte var jämställdhet i ett förhållande, utan han sitter som en humanistisk poet, han sitter och skriver poesi hela dagarna, och frun, får man tänka sig, sköter hushållet, och sen går frun och dör vid liksom tredje barnet då, och fjärde barnet blir till och med, och han måste ändå på något jäkla vänster få det där att gå ihop, fast han inte alls egentligen, det är inte en omgivning som ger det stödet, det är inte en kultur där det är självklart att man är ensamstående far. Sen är det ju tack vare Malins arbete. Jag vet inte om det är det som kan vara problemet idag, att de tycker, varför ska den stackars stora systern behöva ta det där jobbet? Det är minsann Melker som borde skura golvet när skrållan har spilt ut något och sådär, och inte... Ja, nu är hon ju för sig mamma till skrållan, men i alla fall när det är tidigare, när första serien, när hon inte har barn själv, utan jag vet inte om det kan vara någonting i den som de har problem med.
Ja, det är, ska bli spännande att se i alla fall vad det blir av den. Även
vad
om...
tycker du själv? Vi har bara babblat på nu.
Nej, men jag tycker att vissa verk, det kan inte bli bättre. Det känner jag, att det känns helt onödigt.
Mm.
Och jag förstår inte riktigt motivet till det. Men det, jag kommer tänka på det med Pippi, att hon flög så dåligt där, eller hon skulle flyga runt och hålla på. Jag blir lite orolig för att Marvel skulle köpa upp Pippi och att hon skulle bli en del av Avengers tillsammans med Hulken och Captain America och de här.
Hon är ju en superhjälte delvis. Ja. Kanske inte i böckerna, där är hon bara superstark, så en sorts superhjälte. Men i filmerna drar de ju lite längre och gör att hon liksom kan göra helt... Hon dricker ju livsfarlig medicin flera liter och blir inte sjuk ändå. Och hon åker i någon tunna och som man skulle krossas huvud, bryta nacken i någon forsränning. Och, så det är klart att hon är ju en sorts superhjälte.
Ja, men hon är ju Avengers-material.
Ja, men absolut. men där kan det... Alltså, finns det någon Astrid Lindgren-film som du tycker skulle vinna på nyinspelas?
Det som jag ser är... Bröda Lejonhjärta var väl på väg att återfilmatiseras.
Mm.
Och där känner jag att man skulle kunna göra en ny version med modern teknik. Och den här Katla som tittar fram till exempel.
Mm.
Och den tycker jag har ett sånt viktigt tema, att Astrid Lindgren vågar behandla döden.
Mm.
Och där tror jag att det finns ett syfte, någonting att vinna på det. Att nå ut med den bredare till en modern publik. Och just Astrid Lindgren och både Tove Jansson ligger med väldigt varmt om hjärtat för att de kan prata om problem som man kan uppkänna som barn. Astrid Lindgren som med, det finns en, den här mörka nedstämdheten som inte existerade, allting skulle vara glattigt och roligt som barn.
Mm.
Och att det kan lägga in problematik kring ångest och den biten i barnlitteraturen på ett väldigt vackert och poetiskt sätt. Och det tycker jag också att Astrid Lindgren lyckas med, speciellt i Bröderna Lejonhjärta.
Absolut, jo, det är den allra starkaste. Men min Mio har ju också, tycker jag också borde kunna få en egen film.
Ja, det ligger ju också i samma tema där. Men sen med Pippi så tycker jag att den castingen som de gjorde med den karaktären som de fick fram kommer aldrig kunna gå att ersättas.
Det kommer bli svårt. Det kommer inte bli lika bra det. Samtidigt ser den, som sagt, de här filmerna. Alltså själva tv-serien tycker jag är rätt välgjord. Medan de två filmerna, de är lite så där parodiska här och var. De är lite halvdana i sin utformning. Och det finns ju många Pippi-historier. Så det skulle ju där finnas möjlighet att spela in en hel del. Liksom. Man skulle kunna göra en längre material. Jag skulle inte se det som en konkurrens. Kom det en ny Pippi-film? Det är ju inte ens den första. Den Ingrid Nilsson. Det gjordes ju en Pippi-film redan på 40-talet. Så det skulle i så fall bli tredje inspelningen.
Ja. Men vi ska inte bli kvar så mycket längre.
Nej, förlåt. Men
jag skulle bara säga att Ronja Rövardotter med Allan Edwall och Lena Nyman. Och det där går ju inte med den typen av skådespelare. Det kan bara bli sämre.
Fast man skulle kunna dubba Birk.
Ja, det skulle man faktiskt. Jag håller med. Men därifrån går vi rakt in i en lyssnarfråga som jag själv tycker är väldigt intressant. Där jag själv kan begå etikettsbrott. Det är Svante som skriver: Hej Edvard och Mats. Först och främst vill jag inte tacka för en gudomlig podcast eftersom det är implicit i hela frågeställningen. Men ni ska veta att jag älskar er. Nåväl, rakt på sak. Jag undrar hur det förhåller sig med etiketten kring takten på det faktiska ätandet. Jag och min sambo lider av en stor aptit och vill gärna sluka det goda på tallriken, men försöker givetvis anpassa oss efter världen värdinnas takt med olika resultat. Hur ser etiketten på balansen mellan glupskhet och njutning som uppskattning till världen, världarna? Jag har möjligen svarat på min egen fråga, men skulle uppskatta ett korrekt svar från allas vår etikettsmästare Blom. Tack, hälsningar Svante.
Ja, ja, men det är intressant, för att här är ju ofta ganska, det är ju väldigt olika hur snabbt eller långsamt man äter som människa. Det är ofta väldigt olika. Man kan säga att det grundläggande är att kasta sig över maten som en utsvulten hund. Det är aldrig etikettsmässigt.
Jag vet, jag bryter ju jämt mot det där. Jag är riktigt hungrig och det kommer någonting framför mig. Det är som ett pack med utsvultna vargar som fästar på en liten kanin.
Ja. Men där har man ju alltså, om man äter med andra så är ju ätandet i första hand en social ritual, och i andra hand så stillar du din glupande hunger. Det är ju tyvärr så. Det är ju så när man förhåller sig med andra. Sitter man ensam hemma och äter. Så till och med där skulle jag säga att det inte är okej. Är du liksom, när jag var singel, jag hade någon period av mitt liv när jag upptäckte jag kom hem sent. Och de få kvällar jag inte var ute på galej så var jag tvungen att jobba över. Och så köpte man någon rebenspjäll grillad på ICA. Och så kom man hem och så typ åt man det från plasttråget i köket på några minuter. Jag fick sånt förakt för mig själv, så jag insåg att det här går inte. Och sen började jag att jag började duka upp i vardagsrummet, att faktiskt ha riktigt uppdukat, ha ett levande ljus, sitta i matsalen varje dag, även om jag var ensam. Och det blev ju väldigt med trevligt porslin och bordsilver. Man fick ju en helt annan självrespekt, och det smakade ju på ett annat sätt också. Så alltså min rekommendation är att hålla på och slänga i sig som ett djur. Nej, det ska man aldrig göra. Sen kommer då frågan, men hur snabbt och långsamt inom det tillåtna ska man sen göra?
Hur glupsk får man vara?
Ja, men där, när man har passerat extremt glupska, då handlar det mer om att försöka anpassa sig rytmen till varandra. För det är ju så att jag har ju flera vänner som äter extremt långsamt också. Mm. Jag har en god vän som alltså varenda gång jag ätit på restaurang med honom så ställer de upp alla stolarna och skurar golvet innan han är klar.
Han sitter med varmrätten.
Ja, efterrätten kanske då, men i alla fall. För han vill inte missa en ostbit efteråt bara för att alla andra gått hem och de egentligen skulle ha slutat personalen. Eller jag menar, i skolan så bytte han, så han lärde ju känna folk från alla olika kurser, klasser. För när vi då första ringen hade ätit upp så var han tvungen att gå och sätta sig bredvid någon andra eller tredje ring som kom senare, för han åt liksom hela lunchrasten och bytte då sällskap 2-3 gånger tills han ätit upp. Och det fungerade ju bättre. Men min hustru är också sån att hon har faktiskt ätit ganska långsamt, även om det inte alls är så betydande nu. Men när hon var yngre så säger hon ofta att hon hade problem med att hon... Och där handlar det om att man lite grann måste anpassas till varandra. Om man äter snabbt, men inom det tillåtna snabba, så måste man se om alla andra har mat kvar. Då får man lämna en tredjedel av tallriken och så får man bara stoppa och sitta och låtsas äta 20 minuter och konversera innan man äter upp det sista. Och är man en sån här otroligt långsam ätare, ja, då får man försöka ändå tvinga sig att äta snabbare, fast det kan vara svårt fysiskt, för det handlar ofta om enzymer i munnen och att man har svårt att svälja om man inte tuggar 30 gånger och sådär. Då får man kanske äta lite mindre än de andra när man är bortbjuden, för att inte... Det är helt okej att alla sitter 5 minuter och väntar efter att det näst sista ätit upp innan. Men det ska inte vara så att alla sitter en halvtimme extra innan man får efterrätt och det liksom blir helt knasigt, eller förrätten. Diabetikerna måste åka ambulans för att de liksom har tagit insulin, och så blir det aldrig någonting annat än förrätt för att man väntar så otroligt länge, som hände mig på en middag också. Så man måste anpassa sig efter varandra, men det är ändå bättre att äta lite långsammare än lite snabbare, kan man säga.
Jag kan ju vara till och med så, jag är fullt medveten om etikettsbrottet, men satsen är om man ska äta och folk inte kommer och maten står klar och allting är färdigt och så vidare. Och då kan jag rent trotsigt och på grund av min skrikande hunger och min faktiska glupskhet diskret börja försöka få in lite mat i munnen så att jag inte ska svimma. Jag får ju såna enorma blodsockerfall om jag inte äter.
Man får äta bröd. Brödet räknas inte. Brödet får du äta innan de andra, innan man börjar äta. För att det har historiskt räknats mer som någon form av, man hade det mer nästan som en servett eller någon utsmyckning, och det var mer lite i distraktion man bröt en bit. Man får inte börja bre smör och tugga det som en macka, men man får bryta bitar. Vet
ja, det här är det bästa tipset. Hur många poddavsnitt har vi gjort? Över 100.
Äntligen fick du höra. Om någon påverkar det så är det bara att berätta det, men det här är helt korrekt.
Exakt, från och med nu så kommer jag alltid ha en dignande brödkorg.
Ja, det låter bra.
Men från glupskhet till en annan typ av glupskhet. Mm. Vi pratade ju om det här med karteller, kom vi in på helt omotiverat. Och då har vi fått här från Jonas Andersson, kamrater. Det var alla de stora bolagen, Skanska, NCC och det som idag är SweRock, som deltog i kartellen. Det hade ett nät av samägande där det till exempel kunde finnas ett Skanska-ägt asfaltsverk i en NCC-bergtäkt. Mest häpnadsväckande var att Vägverket produktion deltog i kartellet. Vägverket konspirerade således mot sig själva. Efter att kartellen upplös 2009 så sjönk asfaltspriserna raskt från 300 kronor per ton till hälften. Vi har alltid velat prata asfalt i den här podden och nu fick vi in det.
Det här är ju så otroligt bisarrt. Det här är verkligen... Det är riktigt, riktigt bananrepublik. Det är att Vägverket betalar dubbelt så mycket som de ska. Och så är deras eget dotterbolag med i det här skumraskriminaliteten som gör att våra skattepengar sugs ut. Och det här tror jag är lite grann toppen på ett isberg. Svensk, vi bygger ju dyrast i världen. Nu kanske någon protesterar, men vi bygger dyrt i Sverige. Mm. Och det skulle inte förvåna mig om det har funnits några till sådana här historier. Det finns ju också det här klassiska, vet, Zäta hade en artikel någon gång om eller om det var Svenska Dagbladet, jag ska inte säga, men i alla fall om hur det ingick liksom att fackföreningarna ansåg att det är en del i lönen att de ska få stjäla en viss del av arbetsmaterialet och verktygen vid ett bygge. Det är liksom så här extra lön som ingår, fast det inte gör det officiellt utan är helt svart och skattefuskigt och kriminellt. Ja. Men som man tydligen, i alla fall, jag vet inte hur det är nu, men för 25 år sedan så var det liksom en del i det hela också. Men det här är inte alltid, inte bara Sverige, för jag läste i tidningen nu för några dagar sedan att de hade satt hit en kartell på EU-nivå där det var de olika luftfartsverken, bland annat tyska luftfartsverket, som hade varit med och pressat upp priserna, kostnaderna alltså för flyg genom kartellbildning.
Man hade byggt ett luftslott.
Ja, precis. Men det är väl helt otroligt liksom att stater som driver någon form av inkomstdrivande verksamhet deltar i kartellarbete, fast det är idag. Historiskt var ju karteller tillåtet, men det är ju väldigt förbjudet idag.
Jag kommer ju tänka på mitt första restaurangjobb som barnisse på trädgården Jackidå i Göteborg.
Mm. Jackidå, är det walesiska, alltså skål?
Ja, det är...
För Jackidå betyder ju skål på walesiska.
Ja, men nu förstår jag äntligen var namnet kommer ifrån.
Är det sant att du inte har vetat det här?
Nej, jag har inte haft en aning.
Du brukar alltid min gode vän Taffe säga.
Ja, trädgården heter det numera, men ligger på samma plats. Och där var det då en köksmästare, Manfred, från Österrike med en stor näsa med en svettdroppe som bara hängde. Och han var i den här gamla skolan. Och han skrek ju alltid till små ungkockarna där. Jävla asfaltskokar. Eller broccolikockar. Det var en riktig. Han var lite grann som Katvin Haddock, som hade såna här svordomar som sötvattenspirater och annat.
Ja, roligt. Vi har hört om Manfred tidigare här i podden, men den här var nu.
Han var en karaktär. Det är det. Vad tycker du? Ska vi ta lite banangodis kanske?
Ja, men varför inte det?
Ja. Hej och stort tack för en fantastisk podd. Så här när våren är i antågande sitter jag ibland och lyssnar på ert rosé- och uteserveringsavsnitt och drömmer om varmare dagar och rosévin. Jag tänkte bara dela med mig av en rolig historia jag hört om bananer, eftersom ni pratade om det senaste avsnittet. Det var det ju inte senaste avsnittet, för att vi ligger efter i alla frågor. Men fortsätt skicka in till
podden @edvardblom.se.
Ja, jag tänkte bara dela med mig av en rolig historia jag hört om bananer, eftersom ni pratade om det senaste avsnittet. Det har att göra med banangodis. Många som ätit godis med banansmak kanske har tänkt att detta inte smakar som de riktiga bananer man äter. Anledningen är verkligen spännande. De syntetiska smakämnen som tillsätts i banangodis är nämligen gjorda för att efterlikna smaken på en banansort som blir helt utrotad i en bananpest på 50-talet och inte det bananer vi äter idag. Att äta banangodis är således en hommage till en banansort som inte längre finns bland oss. Det här låter ju lite skrönigt, men man ska väl aldrig ifrågasätta en bra story.
Det är ju en jätterolig grej alltså. Jag ifrågasätter ju alltid bra stories när det gäller mathistoria, för där är ju 9/10 av allting bara påhittat, till skillnad från vanlig historia där kanske ändå majoriteten av sakerna stämmer. Men det är väldigt mycket myter när det gäller mathistoria. Så jag gjorde faktiskt bara några snabba googlingar och kom fram till att det i princip stämmer det här. Det är nämligen så att man hade en banan som hette Grossmichael Banana. Grossmichael var den som helt dominerade fram till 50-talet. Den kallades Big Mike också. Och det var de bananer som exporterades till 99% till Europa fram till 50-talet. Då kom Panamasjukan som var en bananpest. Och slog ut den här på nästan alla områden. Den odlas fortfarande på, det är inte så att den inte finns kvar, den odlas fortfarande på om det är en 5-10% av områdena, de som inte drabbat av pesten. Men man har en mycket härdigare variant, eller en som åtminstone härdigare mot pesten, som idag utgör den idag, vad heter den då? Den heter Cavendish, som är helt enkelt en
just
annan
Cavendish.
Korsning. Och idag står den för 80% av Europas bananimport. Så det finns lite olika ändå. Och det finns alltså enstaka kvar. Och det står precis just det här att the Grossmichael has a higher concentration of isoamylacetat, the ester commonly used for banana food flavoring, than the Cavendish. Alltså att det, den ester som faktiskt finns i bananen och som man lärt sig återskapa i banangodis, hade man alltså en mycket högre koncentration av i den här gamla bananen som man åt fram till 50-talet i Europa. Men det finns även i den nya. Och är inte det samma, den här ämnet som finns i Weissbier också, gör att det smakar skumbanan om all vet.
Ja, då får det fin förklaring. Jag tycker vi har lucköppning idag i podden. Det är så mycket som brödet, yakida, veteölet, allt får sin förklaring.
Allt binds samman. Det är liksom det. Slutgiltigt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja. Men Emil skriver här också: medan jag har er på tråden ska jag vilja komma med ett förslag. Ni pratar ofta vad som dricks i avsnitten. Ibland blir man sugen på att prova. Till exempel det röda sällskapsvinet Edvard hade för några veckor sedan. Men på grund av mina bristande språkkunskaper är ibland svårt att söka upp de drycker som druckits. Kanske ni kan beskriva lite blänkare om avsnittets dryck. Återigen, tack för en fantastisk podd. Och det gör vi ju.
Ja, nästan alltid faktiskt. Det är ett stort arbete det Gunilla gör. Gunilla lägger ju lika mycket tid på den här podden som jag, men hon lyssnar igenom och tar bort saker som när jag säger saker som är fel eller uttalar franska fel eller dumheter eller upprepar någon anekdot jag redan har dragit och gör det på ett sämre sätt än förra gången eller så. Så hon har mycket att göra med det. Hon skriver de här avancerade också i referaten om podden. Så går man in på Acast och de flesta andra, men kanske inte alla ställen där man ser det. Jag vet inte allt om de klipper in det, men åtminstone på Acast så klipps hela den här då referatet om podden in. Och där i slutet har vi nästan alltid alla viner och drycker som kommenteras.
Precis, och då klickar man på Episode Details heter knappen.
Ja, precis. Och det kanske inte är om vi bara namedroppar någon gång, kanske inte riktigt allt kommer med. Men hon ringer alltid eller mejlar Mats och frågar, vad heter de där? Kan du ge exakta texten? Så har ju ni av er mellan varandra. Och jag får också intervjua som kollar upp, för jag bara säger någonting snabbt på tyska och sådär. Så nästan alltid står alla viktiga där. Där finns det även länkar till saker vi har diskuterat och memes och fenomen och lite alla möjliga sådana där saker.
Precis, och det är veckans stalltips. Och innan vi bestämmer vad vi ska prata om härnäst, finns det lite alternativ, så tänkte jag återigen passa på att tacka alla som stödjer oss med Patreon och läsa upp lite nytillkomna Patreons eller donatörer. Vad heter det svenska ordet om man ska vara mecenater eller vad ska man säga?
Ja, mecenat är väl bra. Sponsor är ju väl också ett väl använt ord även på svenska vid det här laget.
Men alla ni får känna er som riktiga mecenater genom era donationer. Och nytillkomna är Oskar Larsson, Magnus Häggström, Per Norling, Johan From, Linda Jakobsson, Kriventsov, Therese Annundby, Mattias Bredberg, Thomas Borg, Jimmy och Hanna Ekbäck. Vad roligt med ett par.
Ja, verkligen. Det var väldigt trevligt.
Ja. Oliver Hagman, Gunnar Wiklund, Fredrik Paulsson och Mårten Haxner.
Oj, det var många nya sen sist.
Det var ett tag sedan, för att vi har ju haft lite uppehåll här på grund av trädet i huvudet. Din vän Martin och min dotter Wilhelmina. Mm. Och det är lite tråkigt är det faktiskt med det här uppehållet, för att så fort vi inte sänder en vecka så går lyssnarantalet ner lite grann.
Jo, det är klart att folk... Alltså det går inte ner sen när vi börjar sända igen, men det går ju verkligen ner den veckan när det inte
är någon ny. Sen går det ner när vi börjar sända igen.
Ja, och sen så du menar att vissa tappar oss till och med för bort en vecka. Det hade jag inte märkt. Jag trodde bara det var att de... Väldigt många ändå lyssnar ju på något annat avsnitt istället när vi inte sänder något nytt. Det ser man ju också, att ungefär halva lyssnartalet får vi ändå.
Det är en tuff värld. Så fort man inte är där och finns närvarande så bryts fokuset.
Det är lite dumt med tanke på att jag är en sån där som tycker man ska ha alla röda dagar och alla kristna helger ska firas länge. Och 3 veckors ledigt till jul och 2 till påsk och... 2 månader ledigt på sommaren. Och jag tycker om att ha ledigt, väldigt mycket ledigt.
Ja, jag älskar också ledigt, men passa på att tipsa era vänner så att vi snabbt återgår till våra normala nivåer, vilket vi brukar göra efter lite tag när vi får regelbundenheten igen. Ja, vad säger du nu? Ska vi gå in på Amish-diskussionen eller finska longdrinks med uttal?
Ja, du, ska vi börja med Amish då, så blir vi lite utskällda där.
Ja, och det är ju ganska sällan som folk är arga, men nu har vi lyckats reta upp Ben och något enormt här. Mm. Och snälla rara, i några av de senaste avsnitten refererar ni till en kristen grupp människor i företrädesvis Ohio, Indiana och Pennsylvania. Med stor pregnans benämner Edvard, Mats, Gunilla flera gånger denna folkgrupp som Amish. Det är helt fel. Jag har själv varit och besökt flera familjer inom denna grupp, och snällare och gästvänligare människor finns nog inte. Vad det absolut inte gillar är okunniga besökare och turister som ska titta på den som om det vore exotiska djur i en djurpark. De vill bara vara i fred och leva det liv som de vill efter sina traditioner. Och snälla, kallar ni inte Amish. Det visar på en begränsad kunskap och ni inte har förstått det på dem eller respekterar dem. Låt hellre bli att referera till dem i det fall ni inte vet vad det står för. Långt mindre kan uttala deras grupp korrekt. Så skärpning, det heter inte Amish utan Amish.
Ja.
Och det är ju tydligt att Benno brinner väldigt mycket för den här gruppen. Mm. Och vilket är, tycker jag, beaktansvärt. Men det är lite arg här, tycker jag också.
Jag tycker att jag tror att det är någon sån här missuppfattning att ord är så jäkla viktiga. Men det är en ganska stor missuppfattning vi har idag. Jag vet, Lars Melin har ju skrivit en del om det där, till exempel att det finns undersökningar som visar att det egentligen spelar ingen roll vilka ord. Ord styr inte ens tanke. Det är en hokus pokus, det är inte forskning utan en sorts religion eller hokus pokus inbildning att liksom hur ordet lyder påverkar vårt sätt att tänka och sådär, utan ord är bara beteckningar. Man kan ha precis vissa beteckningar som helst för sånt där, men det är klart att det är obildat och slarvigt att uttala ett ord fel. Nu är jag usel på engelska, det har jag sagt många gånger i den här podden och erkänt. Det hade varit värre om det var svenska eller tyska, men du och Gunilla pratar ju bra engelska, framförallt Gunilla, så då är det naturligtvis märkligt. Det måste väl vara så att det uttalas fel även i USA ibland, om även Gunilla gjorde felet. Och det är ju slarvigt, och det tillhör väl att man respekt att kunna uttala det rätt. Däremot tycker jag, det jag också hör i hans bild är att han inte tycker att man liksom, att det är farligt att man berättar om dem. Om man inte har bott där som han har känt dem och är jättekunnig, så ska man inte ens få berätta om dem. Och det tycker jag är helt fel. För jag tycker alla människor har rätt att berätta om sina reseminnen, sina historier, hur de upplever världen och vad de har sett. Det jag berättade var ju ingenting som egentligen hade ett dugg med Amish-folket i sig att göra. Utan det jag såg var en person som levde precis som på 1800-talet. Och det var otroligt häftigt för mig som historiker, kulturhistoriker, att se, ja, så här på den tiden kunde liksom en liten pojke hålla alla de här hästarna och plöja en åker med det helt manuellt. Så det blir som en tidsresa, och även om man håller allting med Amish-folket i övrigt utanför, så är det en oerhört häftig upplevelse som förtjänar att diskuteras. Så är det jag inte okunnig, men de kallar sig ju själva Dutch, tror jag de säger, eller nu har jag säkert vår kära brevskrivare att jag uttalar det fel också, men det kommer ju alltså av Deutsch, precis som engelsmännens ord för de var ju tyskar, det var ju lutheranska tyskar av en viss liksom frikyrklig inriktning som var väldigt radikal, får man väl säga.
Jag tror till och med börja i Schweiz, men vi är rätt region i alla fall.
Ja, men tyskspråkiga. Ja, och i sånt fall, för där talar man om Schweizerdeutsch. Det är ju samma ord där också. Schweizerdeutsch betyder schweizer tyska, så det är samma ord som Deutsch. Dutch för holländare i USA, det är också samma ord. Så de från början förväxlades för att vara en sorts tyskar, eftersom de talar lågtyska. Det är ingen skillnad på gammaldags renländska som man talade på 1700-talet, lätskebürgisch och holländska. Det är egentligen bara olika dialekter inom samma naturligtvis. Så det är lite intressant. Men sen kan man naturligtvis diskutera vad tycker man liksom om Amish-folket. Det skulle man kunna ha helt. Jag har massa åsikter om både det positiva och det negativa i det också. Men vi var ju aldrig ens inne på det. Och att man då inte ska få diskutera saker, tycker jag, och berätta saker. Det blir väldigt absurt om man inte ska få berätta om människor som har andra språk, andra kulturer, andra religioner än en själv. Då får vi bara berättelser där folk talar precis inifrån sitt eget. Och det tror jag vore en väldigt farlig tendens. Då blir vi lika vanvettigt som det här att man måste ha samma hudfärg som den man ska översätta, liksom som det här fenomenet i Holland, så där man liksom bara blir helt undrar vad som har hänt med världen.
Ja. Men som sagt, Benno har ett stort engagemang och jag förstår en stor kunskap om det, och vi ser genast till och rätta oss och uttala det korrekta uttalet med Amish istället för Amish.
Precis, för vi har naturligtvis dubbelcheckat här också. Jag lyssnade på massa ställen på nätet och han har ju rätt.
Ja. Jag minns den här filmen Vittne till mord från 1985. Mm. Med Harrison Ford, som var egentligen den största stora spelfilmen som utspelar sig i Amish-land. Och den vet jag gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Jag gick med hela familjen och såg den.
Mm. Och i USA är de naturligtvis oerhört välkända, för de är ju väldigt många och de utvidgar sig, de blir ju fler och fler, så de är inte bara i Pennsylvania, köper ju allt mer mark i olika kringliggande delstater och sådär också, och lite som chassiderna, de judiska gruppen i New York, att det är liksom en växande minoritet. Men i Sverige tror jag inte många kände till dem innan den, utan det var väl den som gjorde det internationellt.
Exakt, det var det. Och jag har ingen kunskap att kunna uttala mig hur korrekt de avspeglades i den här filmen. Men därifrån så hoppar vi in till ett kärt ämne som dyker upp, och det handlar också lite grann om att få saker rätt här.
Ja, absolut.
Här är från Daniel i Finland. Hej Edvard och Mats. Först och främst vill jag tacka för en femstjärnig podd. En av veckans höjdpunkter i mina hörlurar när jag jobbar i verkstaden. Ett litet inlägg i den finska långdrinkdiskussionen. Lonkero är alldeles riktigt en allmänt rådande sammandragningen av långdrink som används både av finsk och svenskspråkiga här i Finland. Även i skrift ser man det. Men lonko och lonka är ännu vardagligare slang av det och används i bland i talspråk. Lonka betyder för övrigt höftled på finska. Och det här fortsätter med Christian Westerholm i Finland. Hej på er! Noterade er diskussion om finsk mat och dryck i senaste podden. Finska långdrinken heter rätt och slett lonkero på finska. Långdrink är svårt att uttala begripligt för en finskspråkig. Lonka känns som finsklandssvensk Helsingfors-slang. God mat och dryck har många smeknamn. Har hört benämningen finfanta på lonkero. Finns också en sötare långdrink smaksatt med tranbär. Den har jag hört kallas hintivissy, alltså bögvissy, som om homosexuella skulle föredra lätt sötare mineralvatten med alkoholinnehåll. Frågetecken är upptäckad. Finland är numera ett så alkoholliberalt land att vi i matbutiken kan köpa äkta långdrink, alltså baserat på starksprit med alkoholhalt max 5,5%. Tidigare var vi tvungna att nöja oss med fermenterade substitut i matbutik eller hämta äkta vara från vårt systembolag Alko. Finska pirogen heter helt enkelt karelsk pirog, vars finska namn karjalanpirakka. Där kommer någon höra av sig. Jag testar igen. Karjalanpirakka. Till och med fått EUs namnskydd, så som till exempel feta. Lite märkligt kanske för finsk produkt där en viktig ingrediens är ris. Med vänlig hälsning Christian Westerholm.
Det är jätteintressant. Och piroger är ju roliga, för de nere i Polen och Tjeckien är ju pirogerna väldigt likt de kinesiska dim sum snarare. Och degknuten alltså. Medan de ryska, när man bara ser piroger tänker man de ryska, och de karelska i sin tur också helt annorlunda. Så det är verkligen en bred kultur kring pirogerna. Vad jag tycker är intressant med det här är att de alltså i Finland idag kan man alltså köpa både öl och långdrinks för 5,5% i vanliga butiker. Det är alltså lite över det vi hade som mellanöl till och med. I Sverige har man gått i motsatt riktning. Vi brukade kunna köpa långdrinks, alltså läsk och sprit blandat på burk i butiker i Sverige, om det inte var starkare än folköl, om det bara var 3,5. Men det har ju förbjudits, så idag är det ju helt omöjligt att få. Det får inte vara ett stänk om du har liksom ett stänk sprit i, så räknas det som en spritprodukt, även om det är långt under de gränser där man annars skulle tillåta. Om det inte är under 0,5, då är det alkoholfritt. Och det visar ju att vi har gått mer och mer radikalt i de här alkoholförbuden, medan Finland har liberaliserat och verkar ju inte lida av det. Jag har väldigt svårt att förstå varför en dryck som man jäser fram, man kan ju få en alkoholäsk och smaka som alkoholäsk fast man har jäst den, alltså gjort det som en, och då är den officiellt en sorts öl, fast man har jäst den på socker, smakämnen och färgämnen bara. Medan om man blandar, först jäser och bränner och blandar spriten med läsk, så räknas det då som en spritblandning.
Ja, det känns ju som regler. Ja, paragraf för rytteri är det. Jag tror jag läst någonstans någon gång, det här kan vara fullständigt fel, att det är lika mycket alkohol i 20 liter finmjölk som det är en lättöl, så snart kanske det också blir förbjudet.
Jo, kefir, jag vet inte om den säljs längre, men jo. Kefir hade betydligt mer än vanlig fil dessutom.
Den, ja, det var den man skulle gå in på. Det var rositan på den rositan i mejerihyllan.
Ica-rosita skulle man kunna kalla det, enligt samma skämt som tidigare.
Säger du kefir eller kefir?
Kefir har jag nog alltid sagt, men jag, nu, du, jag var så nöjd nyss, för Gunilla kan ju inte finska, så det här kunde hon inte påpeka, men hon kan ju då ryska, så nu kommer hon naturligtvis, någon av oss har gjort fel.
Ja, men kefir tycker jag känns bättre. Kefir låter lite grann som kebab.
Man säger ju, hur är det nu? Baris heter det och inte Boris, va?
Boris Jeltsin.
Ja, så heter det Baris, borde det heta kefir också.
Ja. Och när vi pratar om piroger så var ju Gorbis var ju döpt efter Gorbachev och Billis efter Bill Clinton.
Det var vi inne på, precis.
Ja, det har vi kanske pratat om.
Var inte det? Eller vänta, har vi inte? Nej, det kanske vi inte har. Det kanske jag som haft en lång Facebook-diskussion om det nyligen.
Ja. Ja, jag vet inte om vi har haft det, jag är osäker.
Om vi upprepar oss och börjar samma anekdoter gång på gång, då skriver ni till podden @edvardbom.se och så får ni en liten guldstjärna allihopa så påpekar det. Ja. Ibland brukar vår ljudtekniker hoppa in, Henrik, och skrika, den där har jag hört förut. Och då brukar vi ibland strunta i den. Ibland klipper Gunilla bort dem. Och det här kommer bli mer och mer av ju äldre vi blir. Om vi fortsätter med det här i 20 år framåt kommer vi bara dra om samma gamla historier.
Har du hört den förut?
Ja, precis.
Men det är ju vår och det kan man inte tro den här dagen vi spelar in, för att fick ta fram min varmare jacka då när jag skulle be mig ut. Men det ser bättre ut i prognosen. Men det är ju Valborg och det hör väl till att man ska stå och huttra då. Och jag tänkte vi skulle avsluta lite med en Valborgsfråga. Eller nej, det är en studentmössefråga, men det är ju lätt kopplat till Valborg. Hej Gunilla, Edvard och Mats. Tack för en mycket trevlig podd som jag har lyssnat på varenda avsnitt sedan starten. Ni är det perfekta sällskapet när jag står i köket och lagar mat. Jag är ju så förundrad hur folk orkar lyssna på oss.
Ja, verkligen. Jag trodde han skrev det, men det var din kommentar.
Ja, det var Mattias, det var min ena.
Ja, det är verkligen. Man blir...
Men vi är väldigt glada för det.
Jag är jätteglada.
Nu till min fråga. 1990 tog jag studenten från 4 år i teknisk och bar då, likt alla mina klasskamrater, en studentmössa. Denna mössa har jag sedan dess aldrig burit. Vad gäller egentligen kring dessa mössor? Finns det tillfällen det är okej att bära dem efter sin student? Och vilka etikettsregler gäller då? Hur länge har seden att bära studentmössa funnits och vad är dess historia? Avslutningsvis vill jag säga att jag ser fram emot att höra Mats och Edvard på lokal igen. Särskilt ser jag fram emot avsnittet på Göta kanal som jag tycker, som jag föreslår, ni kallar på kanelen på kanalen. Hälsningar Mattias. Edvard, när man fastar man och då fastar man rejält.
Precis. Just det, på kanelen på kanalen. Jag hade glömt bort att vi lovat att vi ska åka kanalbåt och smörja kråset och dricka mahognigrogg och kanske berätta ännu mer om kanalens historia som vi aldrig läste på till förra gången. Vi hade det som tema. Ja, studentmöster, det är ju ett kärt älskat tema. Om jag skulle ta helt enkelt börja med historien först, även om frågan var formulerad i omsats, så kan man säga att studentmössorna växer fram. Allra först har vi studentbanden. Redan på medeltiden när det fanns universitet bara i Italien och Frankrike så var folk som kom från Tyskland och från Skandinavien och så tvungna att vara medlemmar av en förening, en nazione, för att visa vilket land de kom ifrån. Och det var myndigheterna som krävde. Så då träffades man i en studentförening och man bar band då i sin nations färger. Det är därifrån man fortfarande ser nationer om de studentföreningarna i Uppsala och Lund. Och det här inspirerade både svenska och tyska och alla möjliga studentföreningar då runt om i Europa. Men mössorna, ja, det är sent 1700-tal så började dyka upp att tyska studenter har olika typer av huvudbonader i sina studentföreningars färger. Det kan vara tönschen eller små piccolomössor eller sådana som påminner nästan om judiska kalotter men som då har färger och vackra broderier och liknande. Och när man mensurfäktades så hade man ofta stora hattar med väldigt stora skärmar just för att kunna hindra att svärden skulle träffa en i ögonen innan man hade börjat ha skyddsglasögon.
Så det är ett skyddsplagg egentligen, studentmössan.
Lite grann kan man säga det, men sen är det klart att den är ju, sen får den form vi tänker idag. När vi kommer in en bit i 1800-talet så blir det en allmän tysk studentmössa. Och det finns lite olika modeller. Det kan vara som en stor uniformsmössa eller det kan vara som den svenska eller det kan vara ännu lite mindre som svenska studentmössor var populära på 30-talet. Det finns också. Och i Tyskland varierar det från studentförening till studentförening och därför har de också olika färger. Blått, rött, mörkgrönt, ljusgrönt, svart, knallgul i min egen tyska studentmössa, ljusblå. nästan alla färger. Det finns några få som har vita, men det är en mer ovanlig variant faktiskt. Det är inte särskilt många som har vitt. Det ser man en enstaka gång, några få föreningar i Tyskland. Men härifrån då så hämtade de skandinaviska studenterna idén. Om jag minns rätt så var svenskarna först, men jag ska inte svära på det, men jag tror det var så. I alla fall berättar man så i Uppsala gärna att det var på Uppsala studentmöte. I alla fall hade man ju stora, sena 1800-talet, stora möten mellan de olika studenterna i de olika skandinaviska länderna och nordiska länderna. Och vid ett av de här så hade då svenskarna skaffat vita mössor av tysk modell, men istället för studentföreningens tre färger på bandet hade man bara ett svart band, en svensk kokard och vita. Danskarna tog efter det här men satte en lite dansk märke. Finnarna satte istället en liten lyra i mitten. Men så kommer de från de tyska studentmässorna. Och i Sverige då och Norge och Danmark och Finland, då väljer man alltså att inte varje studentnation har sin egen färg och sin egen mössa, utan att alla i landet har likadana. Det kan vara lite olika modell mellan de olika studentstäderna historiskt, men idag är det ingen större skillnad. Så det är historien hur det vuxit fram. När använder man dem då? Jo, på 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, då hade studenterna i universitetsstäderna de här på huvudet under hela sommarhalvåret. Från valborg och till hösten så bar man studentmössa egentligen hela tiden.
Det här ska man ju återupprätta.
Det är ju jättetrevligt. Det ser man ju på alla gamla bilder med studentsångare och studenter som rumlar och festar och studentfester. Att det hade man jämt. På den tiden bar ju alla huvudbonad jämt. Så någonting var man tvungen att ha på huvudet. Och en sån här mer borgerlig hög hatt som var det som var inne, stor svart kapp och klack. Liksom, det kändes lite för brackigt för studenterna att gå omkring med jämt. Och då skulle inget skilja dem mot dem som inte var lekfulla studenter utan redan var ute i arbetslivet liksom, som framstående samhällsstöttepelare. Och andra sidan att ha någon mössa som påminner om geseller och den typen av folk ville de ju inte heller. Så det var väldigt passande att de fick en typ av huvudbonad som bara studenterna hade. Sen avtar ju det här när vi kommer fram till 30-talet. Så används studentmössan fortfarande mycket av studenterna, men det är inte så att man har en jämnt. Men å andra sidan börjar man ta den då redan som abiturmössa. För från början är det något man har på universiteten, men från tidigt 1900-talet minst börjar man även ta på sig den redan när man tar studentexamen på läroverket. Och jag vet min mormor till exempel, hon hade den som hatt hela sommaren. Även om hon inte var på universitetet utan hon var runt och gjorde annat. Det var liksom som kvinnlig student i alla fall då som inte var så många. Så var det någonting man gick med i rätt många år som sommarhuvudbonad jämt. Inte då på universitetet, för hon pluggade inte på universitetet. Hon läste i sig på lärarhögskolan senare. Men det var senare, så det här var egentligen bara ett bevis på att de tagit studenten som gjorde att man gick med. Så historiskt har man haft det ganska mycket. Sen på 1960-talet minskade det enormt mycket. Och sen får man säga att det nästan är en kontinuerlig nedgång. För man har alltid, i Uppsala har man alltid haft det på valborg. Och i Lund och även bland studenter, liksom sådana som är riktiga gamla studenter i hjärtat i Stockholm. Och så också, det vet ni ju alla sångare som står vid valborgsbrasor och så har ju studentmössor på sig. Så valborg, eftersom det var första dagen på året man hade studentmössan, är fortfarande den dag när gamla stofiler går runt i studentmössa. Men när jag låg i Uppsala då 90-talets början, då hade 100% av alla studenter studentmössa på valborg. Mm. Men när jag kom tillbaka efter att jag blivit hedersmedlem på Snärk och började gå igen efter några års uppehåll på valborg, då var det plötsligt så att hälften åtminstone eller ännu fler inte har någon mössa på sig. Det är ju jättetråkigt. Andra tillfällen om man inte har till valborg, det är att ha när man går på bal, studentbal. Alltså alla gånger när man går i frack eller så brukar det vara naturligt att man tar på studentmössan. Om man är student som går på, har fått plats på Nobelfesten. Det är ju massa platser för studenter där, och då ska de ju alltid bära mössa också.
Men jag tänker på Mattias som tog studenten 1990. När kan han bära den?
Ja, han skulle ju bära den på valborg i alla fall, tycker jag. Han borde ha burit den under sin universitetsår om han gick på universitetet, men han kanske inte gjorde det.
Han har ju 4-årig tekniskt bakom sig.
Men då måste han väl ha burit den under sina år när han på Tekniska högskolan.
Alltså, ja, men det är nu han undrar.
Det är nu han menar. Ja. Nu ska han ju ha den på valborg. Det är ju självklart. Ja. Alltså hela valborgsfirandet från klockan 3 efter sin lunchen och från klockan 3 när mösspåtagningen är officiellt i studentstäderna så ska han ha mössan på. Men det är väl egentligen enda tillfället. Om han inte går på några studentgasker eller studentbaler eller någonting i den stilen,
men så är det väl egentligen... bli hedersmedlem i någon
nation. Ja, precis. Det är väl en god idé. Nej, men annars är det Valberg han ska på sig den. Och det tycker jag faktiskt. Och om han går på studentmottagningar. För det är ju också att en del blir fega. Går man på någon grannes dotters studentmottagning liksom, eller så här, någon släktings studentmottagning, då ska ju alla ha på sig sina studentmössor. Självklart på studentskivor, men även tycker jag studentmottagningarna ska man komma dit med studentmössan på.
Men där fick vi ett svar. Och,
sen har ju tekniskt även vintermössor, de här svartgrå de har vintertid, har ju ofta de tekniska universiteten. Delvis inspirerat från Norge tror jag. I alla fall Tofsen kommer åtminstone från Norge. Men det är en annan, det är överkurs.
Jag älskar när du börjar vid medeltiden för att sluta med att ha den på Valborg.
Ja, precis. Man kan vara glad att jag inte började Aristoteles. Det där man nästan alltid måste börja vad man än ska svara på.
Ett stort tack för att du har lyssnat, och vi är tillbaka nästa vecka. Stöd oss gärna på Patreon, hjälp till att sprida podden, och så en stor härlig Valborgsskål.
Ja, ha en underbar, underbar Valborg verkligen, med allt som hör. Mössa, sill, punsch, brasa och fantastiska vårsånger. Och får man inte ha någon offentlig brasa som man inte får nu, så elda i en liten tunna eller i en liten vedhållare, eller ha öppna spisen eller i grillen, men ha i alla fall någon liten brasa som ni kan sjunga sångerna till. Och en underbar vår.
Ska vi försöka ge oss på vintern rasar du och jag, ja, i duett?
Okej! Okay. Vänta, vi kanske ska ha texten också förresten. Ja. Kan vi den utan till, tror du?
Eller
ska vi fram? Vi försöker. Vintern rasat ut bland våra fjällar. Kan det inte gå lite svung, så lite snabbare tempo?
Ja, snabbare, okej. Okay. 1, 2, 3.
Vintern rasat ut bland våra fjällar. Drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar. Solen kysser liv i skog och sjö.
Skål! Snart är sommaren här i Pumne. Jag kunde texten i ögor.
Guldbelagda asur skimrande. Ligga ängarna i dagens lågor. Och i lunden dansar källor ner.
Hurra!
Hurra!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.